Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkommen till Ridklubben-podden. Tjena Rebeckis.
Hej Sangrej.
Jag fryser. Ja. Nej, så fallet. Det var så himla fint igår bara. Nu är det lokalt vädret förstås. Men det var så himla fint där vi var är igår.
Alltså
vårkänsel. Så ut och dra kaffe utanför stallet. Och jättemysigt.
Mm, och klädd av hästarna, täckorna som stod nakna i solen.
Rulla sig i all lera som fanns.
Ja. Yeah.
Milan går med en häst som heter Ludde och så ringde jag för jag frågade hon som har Ludde om de skulle vara kvar ute lite längre igår. Det var så fint väder.
Ja.
Och så hade jag bara, jag står här i hagen nu och bara, din häst har rullat sig ganska ordentligt. Hon bara, va? Han rullar sig aldrig. Hon var helt till sen hon kom. Hon bara, rullar sig aldrig. Jag bara, nu har han gjort det. Så ena halvan var helt lerig, andra halvan var fin.
Ja, kul. Skönt, hästarna känner också lite livet i sig igen, kanske.
Ja, verkligen.
Ja.
Hur går det för dig med att rida ute?
Rida ut har jag gjort hela vintern. Men att träna på utebanan har jag gjort. Jag kan inte ens på en hand kan jag räkna hur många gånger jag har varit på ridbanan. För den har ju varit liksom frusen.
Ja.
Tills typ nu känns det som. Så nu är den perfekt.
Men den är så fin.
Ja.
Jag gick red på den igår, den är toppen.
Ja, den är verkligen perfekt. Så nu skulle man ju verkligen behöva dra fram lite bommar och cavalettis och hinder där. Så man börjar... hoppa lite ute, för man känner ju också att hästarna är lite prilliga liksom, och de hoppar till för minsta lilla löv som fladdar förbi.
Vi har ju också en fotbollsplan bredvid utebanan,
ja.
Där ofta är ett helt lag som passar och skriker och 17 bollar i luften, vilket ju är bra för att de får öva sig på,
ja.
På miljöträning. Men det kan bli lite ystert. Igår var det någon hund som också, du vet, det är några som använder utrymmet bredvid ridbanan som en hundrasgård.
Ja.
Då kom det någon hund som for i flygande fläng där, så till och med Milan som aldrig ja någonting.
Nej.
Tyckte det var lite spännande.
Ja, vad kul.
Ja.
Nej, men så att jag måste bli bättre på det. För nu börjar ju utomhussäsongen snart. Jag ska tävla igen den 13:e. Och då är det inne. Men sen efter det så blir det ju ute.
Vad ska du åka då?
Det är Rumsten.
Ja.
Ska jag. Men sen börjar ju Sundbyholm. Och då är det dags att tävla ute. Då är det härligt att kanske ha varit och hoppat ute någon gång innan man åker till Sundbyholm. Där det kan liksom blåsa storm på sniskan och så.
Mm.
Hur går det för er?
Tävlar du även om du säger att det blir skitväder? Stryker du det då eller tävlar du ändå?
Nej, alltså det där... hur ska jag svara på det här?
Ärligt.
Ärligt. Alltså så här, när det var det året där det snöade på Sundbyholm.
Ja, då red jag.
Då red jag ju.
Ja.
Vilket var helt sjukt att jag ens gjorde. För att jag skulle, alltså, hela min kropp säger ju stryk dig. För det här det är liksom inte värt det.
Det är inte kul för någon.
Det är inte kul för någon. För det är kallt och jävligt och hästarna går ju liksom gärna med huvudet mellan frambenen. Typ,
ja.
För
att gömma sig.
Exakt. Ja. Nej, om jag ändå är där så tänker jag nog att jag rider ändå. Men det beror också lite på hur... För man ska ju också stå där och jobba hela dagen.
Mm.
Men man har ju också ombyte. Och, alltså det är ju oftast värre att tävla ute i spörregn och man kanske inte har med sig extra kläder och sånt. För då är man ju dyngsur hela dagen. Så jag vill säga att det är personen som rider ändå. Men,
men det kanske kommer en liten strykning i sista sekunden.
Absolut. Det beror också på hur viktigt det är.
Ja.
Alltså, skulle jag tävla i lag eller att det är liksom en viktig tävling, då är det klart att jag rider ändå.
Ja. Nej, men för oss går det bra. Milan, han fick ju sin lilla behandling. Men han känns helt superfräsch och på topphumör.
Ja, vad härligt.
Han verkar verkligen trivas med livet.
Ja.
Så det är jätteroligt. Det är jag som är sur över att det blev kallt igen. Det lockade mig med vår här igår. Och så idag så är det kallt och burrigt igen. Kallt. Ja. Alltså det är olika.
Alltså, överallt, såklart.
Norra Sverige har ju massa snö. Det har inte vi. Men så nu på vägen upp från bilen och hit så bara så här, fan, jag går in och kollar på sista minuten resor. Men vi kommer inte hit. Vi kommer inte åka någonstans. Vi har tänkt att vi ska åka till Enköping och gå på kurs och paint jump. Som en sån första utomhustävlings. Vet du, vi har fått DMs.
Mm-hmm.
Vi fick ett DM från en lyssnare som hon hade lyssnat på förra avsnittet och berättade om vin, min vinbusiness, min side hustle. och hon sa att hon hade lyssnat på podden när hon var på gymmet, så hade hon blivit så nyfiken på att prova vinet, så hon satte sig på golvet på gymmet och bara, systembolaget.se. Alltså man beställer ut i butiken ju, så det tar en vecka när man får det.
Ja.
Hon satt på gymgolvet och beställde vinet, jag bara älskade bilden.
Rimligt ändå.
Domino heter om någon är nyfiken. Jo.
Ja, jag har druckit det. Jag drack det häromdagen.
Ja.
Ja, jättegott.
Funkade det för dig?
Jag gillar det jättemycket. Jag också, det har varit min påskpresent den här påsken.
Vad roligt.
Så alla jag varit hemma hos har fått en flaska Domino.
Är det sant?
Ja. Jag håller på
kul att sprida det. Du gillar på riktigt, du säger inte bara fast.
Nej, jag gillar det på riktigt.
Ja, vad roligt. Ja. Kul, jag blir jätteglad. Det börjar trilla, nu är folk i och med att det är beställningsvara, så har det tagit en vecka för folk att få det.
Ja.
Men så börjar det trilla in DMs från alla möjliga olika håll. Folk som tycker att
det är gott. Du vet, jag är ju ingen jätterövinstrickare. Är jag ju inte. Men jag tyckte det var jättegott. Vi drack upp hela flaskan.
Ja, härligt.
Jag tyckte det var jättegott. Alltså inte ensam, vi var flera.
Det är liksom inte tungt. Men det blir också rädd, jag vill inte säga, alltså om man säger att det är lätt, så tror folk att det är så här Pinot Noir.
Ja, nej, det är det inte.
Det är inte lätt, utan det är mycket.
För det är mycket smak, är det. Verkligen.
Mycket men smak av druvan, Sangiovese.
Ja, det så kanske det, ja, det, jag har inte lärt mig det där än.
Nej, men det är inget tillsatt jäst och det är inget tillsatt socker.
Nej.
Så att det är ett vinvin.
Ja.
Det är ett vinvin. Det är så här smakar rött vin, det smakar gott, tycker jag. Sen finns det ju mycket, mycket tyngre, mycket kraftigare, mycket strävare.
Men, ja, precis.
Nej, vad kul att du gillade det.
Jag gillar det jättemycket. Jätteglad. Jag har spridit ut det så gott jag kan.
Du, Cecilia hörde av sig till oss efter förra veckans avsnitt. Och så jag lyssnade på avsnittet och hörde era funderingar att göra en podd om västernridning. Jag hade tänkt skriva det tidigare, men gör det. Gör inte ett avsnitt om bara reining och västernridning. Det är så mycket mer. Och hon har förslag.
Jag kan så lite. Jag skulle verkligen vilja lära mig så mycket mer om det där.
Och hon har förslag på en som har tävlat och som utbildar domare också. Och sen så har vi här från Therese. Hon säger också, angående ett avsnitt Western Saddler, för jag sa att varför de är så tunga för.
Ja, när du var red i Italien.
Ja, för att de har solid träbom med råhudsförstärkning. Det är en bladsad att träbom, det fattar man för en väger.
Yeah.
Så det är en bladsadel som gör att det är mycket större anläggningsyta och den bättre tryckfördelningen än engelska sadlar. Så att vikten då går väl ut i att den brer ut över.
Ja, exakt.
Så det är bra. Western sadlar finns i så många olika utföranden eftersom västernridningen är över 30 grenar. Vissa sadlar gjorde för att rida reining i, vissa för att arbeta kor i, vissa gjorde för att rida långt i, vissa gjorde för att rida avancerad dressyr i. Jag tycker fortfarande att ni borde ha ett avsnitt med Cecilia Ynghag, Ingela Ynghagen som jag skrivit till er tidigare, så skulle lyssnarna få veta vad sporten western reading egentligen är. Och det är så härligt med såna här tips.
Det tycker vi.
Det måste vi. Det är bara att, alltså, den andra anledningen varför inte gjort det för att vi inte har tagit tag i det.
Ja,
men det ska ske.
Ja, det ska verkligen ske.
Ja, tack Therese och tack Cecilia. Tack alla ni som DM-ar till oss. Therese och Cecilia. Och det är många som hör av sig. Det är kul tycker jag.
Ja, och kom gärna med andra tips också om ni har folk som vi tycker att... Ja. Som ni tycker att vi borde träffa.
Ja. I det här avsnittet så pratar vi om... Gud, vad pratar vi om egentligen?
Men lite sommar och kommer eller vad som är på aktuellt nu.
Jag har träffat en veterinär som... Gud, det var så synd att vi inte spelade in. När vi hade spelat in färdigt.
Ja.
Så bara ställde hon sig handstående här i kontoret med fötterna upp mot din dörr som öppnar sig. Som bara rasar rakt ut genom dörren. Och bara, vad fan var det?
Vad hände?
Det var så kul.
Ja, men mitt,
jag stod med ryggen mot. Plötsligt bara står hon upp och ner och bara flyger ut genom dörren.
Hon är ju kul.
Ja.
Och den vi pratar om är ju veterinär Caroline Frisch.
Ja.
Som många kanske vet vem det är. Och vet ni inte så lär ni känna henne lite mer nu i det kommande poddavsnittet.
Ja. Hon har behandlat hästar och ponnier hela förmiddagen här i stallet och nu så har vi slagit oss ner på kontoret med veterinär Caroline Frisch. Välkommen!
Tack så mycket!
Hur känns det?
Lite nervös. Ja. Jag har inte varit med på någon podd förut.
Vad är du nervös för?
Ja, man vet ju aldrig vad man säger för tokigheter. Om man kommer ihåg vad man heter och sådana saker.
Det ska nog gå jättebra. Vilka var de vanligaste åkommorna idag som du fick behandla?
Vi har ju övervägande kollat på lite halta hästar. Det vanligaste är ju olika typer av ledinflammationer och artros och senskador. Och just idag så har vi väl haft lite artroshästar som vi har tittat på och försökt att hjälpa.
Om man får en häst som får en liten ledinflammation i i någon knäled. Hur nervös, hur katastrof är det?
Alltså det behöver absolut inte vara någon katastrof. Men har man en häst som visar hälta eller har fått en inflammation så måste man ju såklart undersöka hos en veterinär.
Ja.
Och sen får man ju utifrån graden av inflammation lägga upp en liten behandlingsplan vad man väljer att behandla med för preparat och rehabtid. För det kan ju skilja sig lite, både beroende på vilken led det är, men också på hur stor inflammationen är och hur länge hästen har haft problem.
Och ska man tänka över sin ridning sen framåt så inte händer igen? Eller är det bara en grej som kommer med ålder? Eller hur?
Det är ju lite olika. Alltså, ofta har det ju med träningsupplägg och underlag och sådana saker att göra. Och jag tycker att vi ser mer problem så här nu efter vintern när hästarna har gått mycket med brodd och det har varit lite hårda underlag, så kan det komma fram lite saker som man annars inte har problem med. Och där kan vi ju se att ja, men det kanske har haft med broddningen att göra eller med underlaget att göra, och där kan vi ju göra en förändring när våren kommer.
Får man mer på hårda underlag än på mjuka?
Alltså det beror lite på...
Jag tänker nu på vintern, vi har i alla fall ridit i ridhuset, eller vi har gjort det, ja. Jättemycket för att det har inte gått rida ut för att det är risigt.
Mm. Alltså det är inte farligt att rida på hårda underlag och det är inte farligt att rida på hala underlag. Och är det väldigt halt så är det klart att vi behöver brodda upp hästen så att den inte halkar, för annars så får vi ju fläkskador. Men det är inte bra att rida på hårda underlag hela tiden. Och det är inte...
Nej, men jag tänker tvärtom, att man rider på mjuka nästan för att man rider mycket i ridhuset, eller?
Ja, och det är ju också liksom en problematik att när man rider väldigt mycket på samma underlag så blir det ju ett lite onormalt slitage på samma sätt hela tiden.
Ja.
Och där är det ju också om man väljer att rida, eller har hästen broddad för att det är halt ut i hagen och sen rider väldigt mycket broddat på mjuka underlag som kanske egentligen inte behöver brodd, ser vi att vi får lite problem med framförallt låga hälter.
Få...
Okay.
Du ser.
Efter säsongen.
Vi pratar mycket om det med brodda av eller inte brodda av när man rider. Det är det där eviga.
Jag ska inte göra vettcheck nu, hör jag. Men om de har en ledinflammation, har det någon betydelse om man upptäcker den tidigt eller om de har gått med den länge?
Absolut, så har det. För upptäcker man en ledinflammation i tid, då har vi också goda möjligheter att ha ett väldigt bra behandlingssvar. Vi har lite kortare rehabtid. Medan vi har en häst som har gått väldigt länge med en ledinflammation så kan vi ha haft en utveckling av artros till exempel, att hästen får kroniska förändringar i sin led som gör att vi riskerar att hästen kan bli återkommande halt eller inte svara riktigt lika bra på den behandling som vi sätter in.
Är det därför de får artros? För att de har gått med en ledinflammation under en längre tid? Ja. Liksom?
Alltså grunden till artros, det kan man egentligen dela in på två olika sätt. Antingen att man har en onormal led som utsätts för en normal belastning, så att vi har en led som är till exempel en felställning, att vi har en utåtåd eller inåtåd häst som rider och tränar på ett helt normalt sätt, men där utsätts leden för en onormal belastning i att leden inte är riktigt som den ska vara. Sen kan vi också ha en helt normal led, det vill säga en häst som inte har några förändringar i leden, men där vi utsätter hästen för en onormal belastning, att vi tränar den för hårt. Och där får vi också då en inflammation. Och den här inflammationen, om den får pågå under en lång tid, då kommer leden svara upp med att allting som har runt omkring leden att göra, alltså subkontrala benet, ledbrosket, det kommer att inte må så himla bra. Och det subkontrala benet kommer att svara upp med att oj, här händer det någonting, vi får jättemycket belastning. Vad är det frågan om? Vi måste bygga mer ben.
Vad är det för ben du säger?
Subkondrala benet, det som ligger precis under ledbrosket. Och när det börjar bygga på mer ben, det är då vi får en artrosbildning.
Det är då det blir trångt, liksom, eller man säger.
Ja, alltså, så är det, själva när det blir trångt är ofta att vi har en förlust av ledbrosk i leden. Mm. Och det här artrosutvecklingen, det är väldigt komplext och väldigt många delar som är inblandade. Men just när det kommer till det här med pålagringar, som är en ganska stor del av artros, då är det för att det subkondrala benet har liksom försökt att svara upp på en belastning med att bygga mer ben. Och det är egentligen lite tokigt, för då får vi de här pålagringarna som orsakar problem.
Jag vet någon som har tittat på en häst som hade blivit behandlad i lederna, inte bara en, inte jättemånga, men några gånger. Ska man dra öronen åt sig då om man får ta del av veterinärjournalen och ser att den har det, eller ska man, är det, kan man...
Alltså det är inte helt ovanligt att hästar har blivit behandlade i leder. Och det man får titta på är ju, har det varit väldigt många gånger? Är det samma leder, olika leder? Kan man härleda det till liksom någonting som har hänt träningsmässigt eller tävlingsmässigt? Har hästen vrickat sig? Och sen så får man ju också titta på, har det gjorts några vidare undersökningar? Har vi röntgat hästen, ultraljudat? Vet vi om det finns några grundläggande problem i den här leden? Som till exempel i knäleder så kan det ju finnas en cysta någonstans som gör att man får återkommande ledproblem och som behöver behandlas. Och det är ju saker som man behöver liksom titta lite noggrannare på. Finns det någonting annat som gör att det här är ett återkommande problem, och vad kan vi göra för att minska den risken att det kommer igen?
Så intressant. Mm. Men vad är det för skillnad då på artros och pålagring?
Det är egentligen samma sak. Pålagringar är ju, det är det som vi ser på röntgen, att det har bildats mer ben, men det är en del av artroskomplexet.
Okej. Okay. För jag har ju hört det här om syster i baknäm, att det it's a big no-no.
Mm. Att om man tittar på en häst som har
Okay. Varför är det så? Eller alltså, går det inte att ta bort en cysta?
Det går inte riktigt att ta bort en cysta. Sen så finns det ju, vi är lite så här slarviga med cystbegreppet, för det finns egentligen en typ av cysta som blir liksom, vad ska man säga, i skelettet så bildas det ett hålrum som fylls med vätska, och det är en sann cysta. Och sen kan vi också,
så det är egentligen bara vätska?
Ja. Och upptäcker man det i tid, då är det någonting som man kan operera. Vi kan alltid operera det, men det är bättre resultat om man upptäcker på ganska unga hästar, gärna innan man rider in. Och den vanligaste åtgärden då är att vi opererar in en skruv i den här cystan för att stabilisera.
Men rinner inte vätskan ut då? Eller blir det som en liksom hård boll typ, eller vadå?
Alltså det...
Jag förstår inte.
Jag svarar på frågan från oss nu, för man
alltså, jag tänker att det bara är som en ballong. Att man bara sticker hål på den här och så piper ut och så är det borta.
Ja, absolut, så rinner vätskan lite ut. Det som är problemet är ju om vi har vätska som hela tiden rinner ut i leden, då kommer det leda till en liksom konstant inflammation. Ja. Men får vi en skruv så kan vi stabilisera det här. Sen finns det också en annan typ av syster inom citationstecken, som egentligen är en typ av osteokondros, alltså en benbit. Och där kan vi dela in det i liksom lösa benbitar och osteokondros där det inte har blivit lösa benbitar, mer än en skada i tillväxtbrosket. Och när det händer, då får man någonting som liknar en cysta eller en liten defekt på röntgen, och som vi också kan se på ultraljud. Men det är inte en cysta på det sättet som en riktig bensysta är, utan snarare en osteokondrosdefekt där vi har en skada i tillväxtbrosket som gör att det brosket som ska bilda ben, det kommer inte att bilda ben, utan det liksom stannar som en liten mjuk broskbit. Och där det kan ju också leda till att vi har en, det är ju ett exempel på en onormal led.
Ja. Alltså det är roligt, det sista vi sa när vi slog på var, vi börjar med att prata lite om dig, kasta oss direkt in i artros och leder, och, men det finns ju säkert mycket att fråga om.
Ja, och det känns ju som att 99% av alla hästar man träffar har ju någonting. Alltså det finns ju ingen, men där brukar jag också ibland tänka lite på oss människor. Skulle jag ränkas och böjas och kolla sig igenom så skulle jag också ha massa saker.
Inte jag.
Men...
det är bara reumatism och ont och allt skit.
Ja.
Men du, berätta, hur länge har du varit veterinär?
Jag har varit veterinär i, varit legitimerad i lite drygt 4 år nu.
Och du känns också jätteung. Ja, men, hur har du hunnit med allt det där?
Jag är 32, så jag vet inte om jag är så ung.
Du som mig, vi är jätteunga.
Och vad gjorde du innan?
Jag har väl gått i skolan som alla andra. Och sen efter gymnasiet så kände väl jag att jag ville inte plugga en sekund till i hela mitt liv.
Du bara, veterinär, det blir skitbra.
Ja, det var inte, jag pluggade inte på några år, utan jag tänkte, nu satsar vi på ridning, jag ska vinna OS. Det kommer gå bra. Men det blev inte riktigt så.
Du har alltid tävlat och haft hästar. Och...
ja, det har jag.
Och vad tävlade du då?
Jag tävlade i hoppning.
Ja.
Vilket du fortfarande gör.
Ja, det gör jag. Stämmer
och
bra.
Hur långt kom du i din OS-satsning?
Nej, jag har väl ridit upp till 1,50, så att inte hela vägen direkt.
Men ändå nära.
Ändå nära.
Nej, men jag red väl SM som junior young rider och hade väl några hästar i svår klass som ungdomsryttare. Men också en del skadeproblematik på mina hästar som många av oss råkar ut för, så att jag hängde ganska mycket hos min veterinär och hade en otroligt duktig veterinär som hjälpte mig som ungdomsryttare som heter Chris Johnston. och blev väldigt som inspirerad och tänkte att det kunde väl vara kul att vara veterinär ändå.
Så att, var du bra i skolan? Hade du lätt för dig? Liksom? För det är ändå ganska
ja,
mycket...
Ja, men det skulle jag nog säga att jag ja. Har haft faktiskt ganska lätt för mig.
Ja. Du känns ju smart. Har du så här bild, fotominne eller vad heter?
Alltså jag skulle inte säga att jag har fotografiskt minne, men jag brukar komma ihåg liksom så här.
Jo, Fluffy, hon sitter här bakom och nickar. Jag tror på Fluffy.
Jag skulle inte säga att jag har ett rent fotografiskt minne, men jag brukar komma ihåg ganska bra saker som jag har läst och skrivit ner, och har jag varit på någon föreläsning så brukar jag komma ihåg vad som har sagts.
Jag tog också rygg på en kompis i gymnasiet. Hon är läkare idag. Ja. Hon hade fotografiskt minne. Jag bara, jag tar rygg på dig. Genom hela skolgången så kommer jag klara mig kanske med godkänt.
Men då utbildade du dig till veterinär och nu har du jobbat som det i 4 år. Och hur jobbar du nu? Du jobbar inte på någon klinik?
Nej.
Utan du kör eget ihop med...
Jag kör faktiskt eget i mitt egna företag. Började som väldigt många på distrikt. Tycker att det egentligen är bra. Man får se alla djurslag och ändå liksom testa att stå på egna ben och göra liksom det mest akuta och se lite av allt. Så det var roligt att göra en sommar. Sen jobbade jag ett halvår knappt på Evidensia nere i Mantorp. Sen flyttade jag tillbaka upp till Stockholmsområdet och jobbade på en klinik här ett par år, om det kan vara så lång tid, 1,5 kanske. Och sen så bestämde jag för att starta eget.
Det känns ju, är det många veterinärer som är egna? Det känns som att de flesta är knutna till en klinik.
Jo, men det, alltså, det är ganska många som kör eget på ett eller annat sätt. Antingen att man liksom är en liten grupp som har gått ihop, men väldigt många upplever jag faktiskt också kör en egen praktik eller har en egen klinik.
Får man göra så?
Ja.
Och känner ni att
man får starta eget.
Man får starta eget.
Det
känns jag tycker också det känns konstigt att jag har fått eget företag. Men jag tänker, är det svårt? Jag tänker mot de här stora liksom, Evidensia, de här stora bolagen. Är det svårt gentemot dem? Eller känner ni ingen konkurrens? Eller är det liksom, hjälps ni åt ändå? Eller blir det lite hard feelings? Typ?
Nej, men jag tycker nog alltså de stora klinikerna, där finns det ju en otrolig kompetens och mycket så här, möjlighet till avancerad diagnostik och operationer. Så att det som vi privatpraktiserande inte kan göra, som till exempel operationer eller avancerade bildundersökningar som MR och CT, det remitterar ju vi vidare till de stora klinikerna. Så att det är klart att vi vill ha ett bra samarbete med de stora klinikerna.
Mm. Vad spännande. Och hur tänker du framåt då? Tänker du att du ska vara egen? Eller?
Jag tänker absolut att jag kommer fortsätta vara egen. Ja. Sen får man väl se liksom om... Ja, det växer och blir lite större om jag kanske anställer någon eller om hittar någon kollega som vill göra någonting ihop med mig. Men
har du någon du kan bolla med? Liksom? Jag tänker att, för det kan jag känna ibland att jag saknar en kompanjon.
Du har ju med Fluffy.
Ja, jag har ju min sköterska som jag kan bolla med, absolut.
Ja, men det är sant. Men jag tänker veterinär om det är liksom...
Absolut. Jag har ju, dels så har jag ju liksom gått i utbildningen med en kurs med 100 andra. Ja. Så att jag har ju mina kursare som man kan prata med och då framförallt de som jobbar med häst då. Men sen så pratar jag lite med seniora kollegor som jobbar på universitetsdjursjukhuset och lite som det är svåra fall eller om man behöver remittera.
Ja. Det låter skitspännande. Ja. Jättekul sätt att jobba som ni och kommer med bilen och kommer hit och är här eller åker till nästa, att man inte är på ett och samma ställe. Ja. Alltså jag har ju sina för- och nackdelar förstås.
Ja. Ja. Nej, men jag har ju sen årsskiftet en klinik i Höle som är på just nu 1-2 dagar i veckan. Och det är ju superkul och väldigt så här, skönt att ha...
Alltså den läraren som var förut.
Ja, precis. Har en egen lokal liksom, med alla liksom, faciliteter eller vad man ska säga.
Jag är lite så här, hemma för dig. Eller, liksom.
Ja, ja, men precis. Ja. Men sen är det ju också jättekul att få komma ut och vara i andra stall och se lite annat. För det vet jag redan från när jag var student och jobbade som sköterska. Att det var ju väldigt kul att få lämna kliniken och få... åka ut på lite äventyr.
Ja. Men det är alltid lite härligt med en ny vardag. Men där kan jag tänka mig att det är perfekt att vara på ett ställe några dagar i veckan och sen de andra åka iväg.
Jag tänker också att man som veterinär kan se en hel del på stallet och miljön och stämningen och energin i stallet på...
Exakt, det känns ju som att kunskapen sitter ju lite i väggarna. Eller så här, vad finns det för kunskap här? Liksom?
Ja, men lite så. Absolut. Jag har en fråga nu så här. Nu är det ju vår snart. Den kommer ju för fan aldrig, men det ska vara vår. När det här avsnittet släpps, Det är 2 veckor från när vi pratar.
Då kommer det ha snöat minst en gång.
Okay. Det ska bli vår. Jag upplever att det är mycket mer pälsskav i år. Och det är någon jag pratar med som bara, alla har pälsskav i år. Det är värre än någonsin i år. Är det det eller hittar jag på? Och det kan vara lokalt förstås.
Men... jag skulle upp säga att ingen av mina hästar har skav så som, nej, de har haft tidigare år. Så jag kan inte säga att det genomgående är, nej, mer pälsskav. Men de är ju mer känsliga såklart så här års i fällningstider. Pälsen är lite skörare.
Och ska man göra någonting? Ska man smörja in med någon kräm? Ska man göra, ska man bara låta det vara?
Alltså, har hästarna täcken på sig, ja, så är det ju bra att ha så glansiga täcken som möjligt så att det blir väldigt lite friktion. Ja. Och sen att hålla täckena rena så att det blir väldigt mycket tvätt så här års när det blir stövigt och lerigt.
Milans innertäcke måste åka i tvättstugan. Det måste bli varmt nu så att jag kan ta av det. Men han också, täcket ska väl liksom av manen. Ja. Han har lång man för över halvan av halsen. Men sen nedre halvan är så deppig så att det ser så tokigt ut. Det är inte ska göra.
Så man kan ju testa.
Man får liksom klippa den där långa lite grann.
Men det finns ju samma halvhals med glansigt innertyg.
Ja.
Det är ju svårt, för där får ju många hästar lite skav. Man kan ju testa och liksom fylla halva hästen med pälsglans och se om det är liksom, för det skapar ändå mindre friktion.
Ja, det är bara inte jättekul att ha det fram till, för då har man det på tyglarna sen.
Ja, nej. Och då... nej, men för det var någon som jag i alla fall, men för det undrade var just det, för vi pratade om någon kräm, jag hade fått några tester på någon så här skav.
Just det.
Och då var du så här, nej, men jag vill inte innan det här problemet, du vill inte göra det i förebyggande syfte, för att man kanske bara strular till det och gör någon obalans och att man gör
att det blir friktion av att man har på någon kräm.
Ja, eller sen... så måste man ha den där krämen fast man inte behövde innan, eller att det blir liksom det ena i det andra, kan man låta bli så det är bättre. Men om de har skav, tycker du att man ska behandla på något sätt?
Jag brukar inte göra det, utan det är ju mer liksom att man verkligen försöker välja en utrustning till hästen som ger sig lite skav som möjligt. Och sen som sagt hålla allting rent, och framförallt med bogskav och sånt, där kan man faktiskt lägga lite pälsglans.
Ja, det kan man göra. Det håller jag med om.
Där har du inte tyglarna.
Hoppas inte.
Jag tänkte på det när man jobbar som veterinär också. Ja. Nu när vi spelar in det här, då är det så högaktuellt att det har stått i tidningarna precis i dagarna om en elitryttare som har behandlat sina hästar fruktansvärt. Alltså jag är så arg. Jag var på radion idag på jobbet och rasade. Jag blir så arg och ledsen. För man blir så arg, dels framför allt för hästarnas skull, förstås. Men också för att det drar som skam och vanära över en hel bransch, över en hel sport. Och över liksom, man blir så, och så går jag med inne på något forum och så skriver någon att ja, men det vet väl alla att där det finns toppresterande hästar så finns det misshandel. Man bara säger nej, det gör det inte. Eller så, men alla hästägare, då är helt plötsligt alla hästägare dumma i huvudet och psykopater innan man har läst klart. Alltså, och man blir, inte så mycket för det, för vi får folk sitta och tro då, men det är för hästarnas skull. Man blir helt förtvivlad att folk ger illa sina hästar och behandlar sina hästar så. Jag blir helt, jag vet inte var jag ska börja ens. Vi gör ju inte det. Alltså, att man ska behöva gå ut och säga, men jag spöar inte mina hästar, eller jag är inte illa mina hästar. Att man ska behöva säga det är helt hemskt.
Ja.
Då, du som veterinär.
Ja.
Träffar du på det här ibland? Och vad gör man om man som veterinär träffar på den här som man ser har sår i mungiporna eller märken av att... Träffar du hästar som ser alltså väldigt, missbehandlade och misshandlade
väldigt,
ut?
Väldigt lite.
Bra.
Ja, men det är bra. Men sen är det ju också så här att... Alltså, jag har ju absolut sett hästar med kroniska piskmärken. Väldigt lite svenska hästar i grunden, utan tyvärr mycket från Irland. Absolut så förekommer att man ser lite sår i mungiporna, men jag har också, många hästägare väljer ju att visa för mig att nu har det här hänt, vad har jag gjort för fel, hur ska jag tänka, vad ska jag rida på för bett, vad ska jag göra för att det här inte ska hända igen, vad ska jag göra för att det här ska bli
som torkade mörka munsår. Det behöver inte vara misshandel heller förstås.
För jag tränar ju, har ju både dressyr och hopptränare, och vi har ju väldigt mycket utbyte av varandra i att jag får lite hjälp med min ridning, och men vi pratar också mycket om så här, när det har uppstått skav någonstans, eller vad ska vi göra för att det här ska bli bra, och vi pratar också om det som händer med den här elitryttaren och andra, när saker och ting kommer fram, att det är ju supertråkigt, men tyvärr så är det ju så att det har ju hänt, och det händer ju. Alltså både det som vi har kommit fram nu.
Sluta slå hästarna. Vad fan är det? Får fatta ens.
Ja. Men, och någonstans så är det ju så att som sporten är så ställer det oerhört höga krav på hästarna. På ett sätt så är det väl bra att det kommer fram. Det är bättre att det kommer fram än att det liksom bara fortsätter vara i det mörka och hysch-hysch kring det.
Ja, absolut. Men om man inte kan få hästen på elitnivå utan att ge illa den, då ska hästen inte vara på elitnivå.
Nej, nej, och det någonstans så hoppas jag att det kanske kan bli en bättring i att vi väljer att träna hästarna på ett annat sätt, för det här är inte ett bra sätt att träna hästar på.
Nej, för det känns också som att hästvälfärd är ju högaktuellt just nu, och alla pratar om hästvälfärd och hur
absolut.
Vi ska...
Och jag tror, och också när jag pratar lite med mina tränare och så, att mycket av det som liksom har orsakat är att vi har ganska bråttom med våra hästar. De ska göra väldigt mycket på kort tid, och vi har väldigt talangfulla hästar, men bara för att vi har talangfulla hästar så betyder inte det att det går fortare att bygga upp dem. De har bara väldigt mycket mer talang. De kan medfött hoppa högre väldigt lätt, och de har oerhörda rörelser, men de måste fortfarande få en styrka i det som de gör. Men när vi har de här talangfulla hästarna så finns det möjlighet till genvägar. Och det är när vi tar de här genvägarna som det blir så här himla dåligt. Och det kommer också leda till att vi får skadade hästar, för de är inte starka nog för att göra det vi begär av dem. Så att jag hoppas någonstans på att det här ska leda till att vi faktiskt inser att vi kan inte träna hästarna på det här sättet. Vi behöver ge hästarna mer tid. Och att det på sikt kan leda till att vi kommer ha hållbarare hästar och friskare, gladare individer som håller längre upp i åldrarna.
Jag tror också att hela hästnäringen måste ju...
För...
Nej, jag håller verkligen med. Alltså, slår man sin häst så ska man inte ha en häst.
Nej, de får inte ha häst.
Nej. Men jag tror också att hela hästnäringen måste ju... Det måste ju skapas en form av förändring. För jag tror, som du säger, det är jättefina hästar idag som man kan göra lite extra med lite för tidigt. Men också det är mycket pengar som står på spel oftast. Ja. Liksom. Och då... Alltså, man tjänar ju mycket på att vinna då kanske den här fyraårschampionatet till exempel.
Ja, och det som man också så här tjänar på, det är framförallt det här med att köpa och sälja häst.
Ja.
Och där märker jag liksom för varje år som går att man är liksom beredd att lägga ganska mycket pengar på unga hästar, men så fort de kommer upp lite i ålder så tänker folk hela tiden på vad har hästen för andrahandsvärde när jag ska sälja den här hästen. Mm. Och det är ju lite så här tråkigt när man hela tiden tänker att men hästen kommer bara hålla tills den är 12 år och sen så är det lägre klasser och sen så får jag inte ut någonting. För tränar vi hästarna långsiktigt och bra, då kommer de ju kunna prestera i väldigt, väldigt många år. Det är bara att titta på flera, alltså, som Peder som har Catch Me Not som är 18 år och fortfarande går världskuppen. Tränar vi bara våra hästar långsiktigt så kommer de att hålla. De kommer inte att vara slut när de är 12 år.
Ska vi hinna med lite lyssnarfrågor?
Ja, vi har ens börjat med lyssnar. Jag har fått jättemycket frågor för att du ska komma hit.
Okej, men vi pratar lite om, nu jag tänker på fortsättning här av liksom att det börjar bli vår och lite sånt. Nu börjar eksemen komma.
Ja.
Snart vet jag att hästarna här nere kommer att börja klia sig och lite sånt. Mm. Hur ska man tänka med eksemhästar och vad kan man hjälpa dem med?
Alltså, eksemhästar, det är ju oftast orsakat av en insektsallergi.
Ja.
Så att nummer ett är ju skydd mot insekter.
Typ täcke. Ja.
Kanske liksom någon form av insektsspray. De här hästarna trivs ju också på högre höjder, det är lite blåsigt. Så kan man liksom ge dem hagar där de har möjlighet att komma undan insekterna, så är ju det bra.
De som har lite klåda. Jag har ju två ridskolhästar som kliar av sig manen varenda sommar. Mm. Finns det någonting man kan liksom ge dem? Finns det någon medicin mot klåda för häst?
Ja, alltså det finns ju... Om det här liksom rör sig om en allergi, då kan man ju ge dem antihistaminer eller till och med kortison. Kortisonet kommer ju lindra klådan när den har uppstått. Men också antihistamin kan ju minska den allergiska reaktionen.
Tar man prov på om en häst är allergisk mot något? Eller provar man bara genom att ge dem lite...
Man kan absolut ta prov på om en häst är allergisk. Och det finns lite blodprover man kan ta som är lite blandade i det resultat som vi får. Så det bästa är ju att göra ett pricktest.
Ja, testa om det blir bättre.
Skapet
liksom.
Och djuret.
Ja.
Hur ofta ska man tvätta och hur ska man tvätta det?
Det är jätteindividuellt från häst till häst.
Ja. Vi fick en fråga på om det. Jag undrar också. Men vi fick också en fråga.
Jag gjorde faktiskt rent det här om dagen.
Ja, och jag också. Och då blev jag så osäker på hur mycket ska man rengöra?
Exakt.
Och hur
jag kände direkt att jag gör det för sällan.
Ja. Ah. Nej, men för just, var det djur eller?
Nej,
eller ett skap. Ja, nej, men för det kan, om man nu ska, okej, säg först hur du tycker man ska göra.
Ja, men så här, det är så olika från häst till häst. Mm. För att det vanligaste är ju att vallackar har mest problem. Hingstar skaftar ut lite mer, de håller lite mer naturligt rent.
Ja.
Men där är det ju en individvariation mellan vallackar, hur rent de klarar av att hålla själva och hur mycket hjälp de behöver. Så att vissa hästar behöver ju knappt bli tvättade alls, och andra får man ju vara på någon gång varannan vecka eller någon gång i månaden och hålla lite rent.
Med vatten och svamp?
Ja, och man kan ta lite laktacid också som, okay. Om det är väldigt smutsigt. Sen är det ju så att det kan ju samlas som lite smäggstenar runt omkring urinröret på både hingstar och vallackar, framförallt vallackar. Det är jättesvårt att få bort dem för en vanlig hästägare.
Kan man se dem?
Nej, hästen behöver liksom ha skaftat ut. Ja. Och sen så får man
liksom, ta tag.
Man får ta tag lite längst ut på penis, och sen så får man lyfta upp förhuden lite och se om det finns.
Det tycker de ofta inte är jättekul.
De tycker inte att det är jättekul, så att det krävs ofta lite sedering för att få.
Och hur upptäcker man det om de har det där?
Alltså det vanligaste,
det är det vi kallar snoppsten.
Ja, precis. Yeah. Det vanligaste klagomålet som man får från djurägare är att hästen står och småskvätter, den verkar ha svårt att kissa.
Okay.
Och där är ofta frågan så här, kan det vara något fel på njurarna, eller vad är det för krångel? Då är det ofta så himla enkelt så att det ligger bara en stor liten snoppsten eller smegmasten för urinröret, så att det liksom inte riktigt kommer förbi.
Jag förstår. Och det är inte egentligen något annat sätt vi kan hålla koll på. Så att det, om det blir så liksom.
Nej, alltså det bästa är väl att passa på om man har hästen sederad till exempel för en tandundersökning eller så, att antingen kolla själv eller be en veterinär eller sköterska bara kika lite när hästen har skaftat ut, om man kan få
smart
få bort en liten sten.
Men just när man rengör djuret då på ett stol, då är det en svamp med gömmet vatten.
Ja.
En liten mjuk svamp då, som, för man vill man in mellan spenarna och tvätta.
Ja, du vill in mellan spenarna.
Där vill man komma in. Och om man har fått in ljummet vatten där, så att det är lite uppluckrat. Ja. Om man får hästen få sätta dit handen, så kan det ibland kännas nästan som lite kakor nästan. Så här, vad säger man? Flak.
Flak. Men det är, jag förstår vad du menar med som lite kokor där.
Ska man pilla bort dem?
Ja.
Helt och hållet?
Ja.
Ja, för det finns ingen risk att man skadar, att man river med sig. Det är som när man tar en sårskorpa, tänker jag, att man får med sig hud på något sätt.
Det är, inte om du inte är allt för våldsam.
Nej, gud nej, jag tycker det är jätte... Jag vill, man vill verkligen inte
tvätta lite försiktigt, men det ska liksom lossa.
Okej, oftare.
Ja, jag tror att du kan pilla på. Alltså, du behöver nog inte vara för... Alltså, nej. Jag tror att
det ska helst bort allt.
Ja. Städas rent. Okej, en broddfråga då. Nu när det är lera i hagen istället för is, bör man ha broddarna kvar för att leran är så hard?
Så nej, det skulle jag inte säga, för att de små isbroddarna, de gör varken till eller från i det sammanhanget.
Så då helst broddar av?
Ja.
Om det halar borta, så bort med brodden.
Ja.
Vi har en lyssnare som har en häst som under senaste tiden har blivit mer anfad, även fast de inte har ridit så hårt. Mm. Vad kan det bero på?
Oj, det kan bero på en mängd saker.
Kan det bli så nu? Jag tyckte också att min häst kändes lite loj nu. Kan det bli så när det börjar växla väder och börjar bli lite vårt?
Absolut, kan de bli liksom lite mer loja, både med vädret, men också att det är pälsfällning, och har man ett sto så kanske det är lite hormoner som kommer igång nu och de ska börja
brunsta. Jag såg, de började stå och kissa i hagen idag.
Men sen så finns det ju också en mängd både så här luftvägs- och hjärtproblem som kan göra att en häst blir trött. Så för inte alls länge sedan så hade vi en häst som plötsligt blev jätteanfådd, och det visade sig att den hade ett förmaksflimmer.
Är det sant?
Oj.
Ja.
Hör du det då när du lyssnar?
Ja, det hörs ganska tydligt när man lyssnar. Och jag vill inte liksom oroa någon, för det kan vara allt ifrån någonting lite större till någonting helt normalt.
Men det känns ju ganska lätt för er att bara lyssna på hjärtat.
Ja, absolut. Men det kan vara hjärtat. Det kan vara luftvägarna, det kan vara att hästen har en liten lätt viros som
är
en virusinfektion.
Ja.
Och de behöver inte få så mycket feber eller ens näsflöde av det, utan det kan bara vara att de är lite dämpade under en kort period. Så då får man vara lite lyhörd för sin häst.
Kan hästar ha pollenallergi?
Ja.
För där hör man ju många...
Fan.
Hur går det med din pollenallergi?
Ja, men det jag sa precis till Nick igår, bara, ska vi börja nu?
Ja.
Ska vi börja nu redan i mars?
Nu du ska börja med medicingrej. Du skulle ha börjat för en vecka sedan.
Ja.
Du åker raka vägen till apoteket och köper det. Nej, men då tänker jag, kan hästar ha pollenallergi också? Ja. Då kanske det de känner av nu också, att det börjar ändå... Mm. För då blir man ju lite, alltså man känner sig lite hängig typ, utan att vara sjuk liksom.
Malin har hört av sig, hon har en jätte, jag vet vem det är, hon har en jättefin 16-årig ponny som är jättefin, men hon undrar hur ska man, vad ska man tänka på för att få den att hålla om man har en lite äldre häst.
Ja, det beror ju lite på, alltså 16 år är ju inte jättegammalt och särskilt inte för en ponny.
Men man vill att han ska bli ännu äldre.
Ja,
Du hade jag skickat till dig häromdagen, fin han är.
Den är fin.
Ja.
Alltså, varierad träning, och sen får man ju vara lyhörd. Återigen, 16 år är inte jättegammalt. När man kommer upp till hästar som är runt 18-20 och däröver, då får man ju vara ganska lyhörd för vad är liksom dagsformen, behöver vi ta det lite lugnt idag. Men sen ska man inte vara rädd för att träna sin lite äldre häst. Och många äldre hästar mår ju bra av att föröra sig lite grann varje dag. Och hellre att man tränar lite lagom flera dagar i veckan än att man gör två tuffa pass och låter hästen vila resten. För det blir snarare lite fel. Och jag har lite kunder som har äldre hästar. Jag har en dam med två fantastiska äldre hästar. Och hon tar väldigt, väldigt väl hand om dem. Det är jättekul att få se dem för att de är i väldigt fint skick varje gång man får en liten vetcheck på dem. Och hon berättar att hon tränar i stort sett, eller rider i stort sett varje dag, men det är inte så långa pass utan det är väl runt 20-25 minuter och inte liksom så hårda krav och verkligen att man läser av dem.
Mm. Gud vad härligt.
Och där tänker jag ännu kanske viktigare att man också, men du, passa på att skriva av, fram, av och fram ute och att man varierar lite.
Absolut.
Och kanske lägger in mycket skrittpaus. Alltså att de behöver lite mer återhämtning,
antar
jag.
Ja, men absolut. Så är det ju.
Maja undrar över dina bästa råd vid besiktning.
Ja, det är ju att ta reda på så mycket som möjligt om hästen inför ett köp.
Vill du veta sånt då? Om jag har gjort research på hästen och så köper den, då vill du veta allt.
Jag vill absolut känna till skadehistorik vid en besiktning.
Ja, man ska inte se om du så här hittar samma problem.
Alltså, det kan man ju absolut göra, men vill du ha en bra bedömning på hästens status så kan det vara bra att ha fått veta.
Du vet liksom bakgrund.
Se till att ta reda på så mycket som du kan om hästens bakgrund. Och sen så tycker jag helst att man ska välja sin veterinär som man känner väl för en besiktning. Eller om hästen står väldigt långt bort så kan man prata med sin veterinär och man kan få en rekommendation på en duktig kollega som kan hjälpa till med en besiktning. Och lite beroende på vad man köper för häst så är det ju alltid bra att man väljer en veterinär som åtminstone jobbar med häst och att vi har tillgång till att undersöka hästen på olika underlag och om det är några frågetecken kring luftvägar så att man kanske kan göra en endoskopi. Om det är någonting ridmässigt, kanske ett ridprov. Det är inte jättevanligt med en besiktning. Men allt sånt som kan bli lite frågetecken är ju bra att...
En fråga.
Ja.
En besiktning. Är den alltid likadan överallt i hela Sverige om en veterinär utför den? Eller kan det vara olika?
Det kan skilja sig lite mellan hur vi gör det.
Jag tänker om man ska köpa en häst i Norrland till exempel, som man inte kan vara där, utan man ber en veterinär där uppe göra det. Mm. Gör den det då som den ska göra? Alltså förstår du? Jag vet ju hur en besiktning funkar här.
Ja, alltså så här, vi har ju ungefär samma kriterier som vi utgår från. Att vi kollar på hästarna i alla gångarter, vi gör våra böjprover, vi lyssnar på hjärta och lungor, vi kollar på hur hovarna ser ut, hur hästen är skodd, vi kollar att vi inte har några avvikelser i huden, hull, muskler. Det är liksom väldigt mycket standardsaker som vi kollar på. Sen kan vi ju göra böjproverna lite olika. Vissa föredrar att böja helben, andra föredrar att dela upp böjprovet mellan högt och lågt, både fram och bak.
Hur du?
Jag brukar böja högt och lågt på frambenen och helben på bakbenen. Om jag inte har något annat önskemål. Och det kan man ju också, om man som köpare känner att men det här skulle jag vilja ha extra undersökt, jag skulle vilja att vi gör både höga och låga böjprover, då kan man ju säga till om man inte har möjlighet att vara med inför en besiktning att det här skulle jag vilja att vi gör. Och sen nu med tekniken som finns så har vi ju jättebra möjligheter att filma och skicka via WhatsApp eller liknande. Och då kan man ju också kolla på det själv eller låta veterinären som man har normalt sett kika på besiktningsfilmerna.
Vad är det för skillnad på om man delar upp böja högt och lågt eller bara böjar i ett?
Jag kan ju tycka att det vanligaste som man stöter på det är ju lite låga hälter. Och de kan man ibland missa om man böjer ett helben. Så att man kan fånga upp dem. Låga hälter kan man fånga upp om man delar upp det.
Okay. Emma här, hon säger, jag älskar er veterinäravsnitt, jag har lyssnat på alla flera gånger om. Man kan aldrig lära sig nog. Men undrar vad hon tycker om alla tillskott som folk använder nu för tiden. Är det något som gör skillnad eller kastar man bara sina pengar i sjön?
Oj, det finns otroligt mycket tillskott på marknaden.
Det är också kul att du har hästar. Hur gör du?
Nej, mina hästar får inga tillskott.
De får inte det?
Nej, inga tillskott.
Okej. Okay. Svar på frågan.
Ja. Alltså det finns ju ett fåtal tillskott.
Vad fodrar du dina hästar med? Alltså, för, är det müsli? Är det kraft?
De får
det?
Kraftgrov. Mm. Och sen så har jag en otroligt duktig höbonde som granne som är en av Sveriges största höleverantörer. Så att jag får väl en 10-20 analyser varje år som jag får välja mellan vad jag tänker att jag skulle vilja ha för hö.
Ja, du får hästar. Välja hö? Mm. Okej.
Okay. Så att jag utgår lite från grovfodret. Och sen så får man väl ge lite kraftfoder och mineraler utefter det.
Men that's it. Mm. Äter dina hästar.
Mm. Och B-vitamin och sånt som jag håller på med nu då?
Nej.
Nej, för nu är det päls, nu behöver
de
man B-vitamin.
De får lite mineraltillskott, kraftfoder och morötter.
Men det var kul. Jag läste faktiskt på internet. Ja. Jag ska vara lite källkritisk också. Ja. Men att det är ju inte B-vitaminen som har någonting att göra med päls. Sättning och fällning, utan det är protein de behöver.
Mm. Och varför ger jag B-vitamin?
Fråga inte mig. Fråga den. Varför, alltså, varför har du börjat med det?
Alla säger att man ska det.
Ja, men det där är någonting, det har jag hört också sen jag var jätteliten, att det är liksom B-vitamin, framförallt i fällningstider. Men jag har aldrig upplevt någon skillnad faktiskt.
Nej.
Nej, och det var också någon som skrev här att man kan ge B-vitamin, det är inget farligt.
Nej, alltså, det stämmer. Det är ofarligt.
Kissar ju bara
det.
Ut
absolut.
Det är helt, men det är också ofarligt. Skitonödigt att ge en häst någonting som du ska kissa ut.
Jo.
Strö är jättedyrt och B-vitamin också dyrt.
Och sen så hade vi, nu ska jag säga.
Vi har en annan då.
Ja.
Det optimala träningsupplägget för en hobbytävlingshäst. Och då är det en annan som också skrivit här. Tankar kring skador och slitningar på grund av ensidig träning, omotiverade hästar och så vidare. Ja. Jag tänker att de hör ihop lite.
Mm, absolut. Alltså, det är ju alltid liksom individuellt vad som passar bäst för varje häst. Men ska man generalisera lite så kan väl jag säga, ja, men om man tävlar lite hoppning eller dressyr, att lite hinder oavsett om man är hopp- eller dressyryttare någon dag i veckan, det skadar inte även för dressyrhästen att få trava lite bommar eller köra lite cavaletti. Sen, jag brukar rida ut mina hästar ett par dagar i veckan och variera med lite backträning och klättring, galoppintervaller. Och sen lite, ja, men dressyr eller trim som vi hoppryttare säger vi. Vi jobbar ju med markarbete och trim, vi dressyr tränar inte.
Nej.
Det är väl liksom ett bra upplägg, och sen att man kanske inte är på ridbanan 3-4 dagar i sträck, utan att man delar upp det lite.
Hur många dagar i veckan rider du i ridhuset eller på ridbanan?
Men jag kanske är i ridhus eller ridbana 3-4 dagar i veckan, ja, som mest. Och så brukar mina hästar få någon form av vilodag på ett eller annat sätt med lite skritt eller så. Och sen lite uteritter i skogen och lite backträning.
Rider de en gång om dagen eller rider du ibland två gånger om dagen?
Nej, jag rider en gång om dagen. Jag jobbar heltid och jag har 3 hästar. Det blir en gång om dagen.
Alice tror jag hon heter. Hon undrar vilket som är favoritfikat. Det känns som att ni känner mig kanske. Hon undrar vilket som är favoritfikat.
Men Karo är alltid med sig steget fikat.
Jag tror att det är jag som brukar bjuda på fika.
Världens bästa veterinär. Kommer och räddar hästarna och har med sig fika. Som dessutom är gott.
Ja. Men jag har en kund från Kisa som köper med sig vaniljbullar från bageriet i Kisa. Det är ju fantastiskt fina bullar.
Är det så?
Ja.
Du gillar vaniljbullar?
Ja.
Ah, okay. Så ni har kämpigt och är vaniljbullarna som åker fram. Okej, okay. Det här har vi också pratat om med min häst. Fungerar stamceller mot artros?
Det tycker jag absolut. Jag har jättebra resultat på de hästar som jag har behandlat med stamceller. Sen så ska man vara medveten om att har man en häst med artros och framförallt pålagringar som man ser på röntgen, så kommer inte stamcellerna kunna göra att själva pålagringen försvinner. Däremot så har vi ofta ledbroskskador i anslutning till en artros, och där har vi ju väldigt bra effekt av stamcellerna, tycker jag. Jag har behandlat många hästar med stamceller som har svarat väldigt, väldigt bra.
Och det är allt från unga till gamla och olika.
Framförallt så är det ju lite äldre hästar som får artros och som vi behandlar med stamceller. Men det är klart lite unga hästar som har blivit opererade för någon benbit eller någonting, fått lite broskskador, får också stamceller ibland, absolut.
Och så hinner vi med sista då. Vilma, hur får bort mugg? Jag har testat allt.
Jag har testat allt. Ja,
eldkastare.
Nej, men... nu kommer den här leran. Nu vet man.
Ja.
Mugg kommer som ett brev på posten.
Nu är muggsäsongen här. Ja. Det som vi gör mest, det är ju tvätta, mjukgörande salva och liksom verkligen låta salvan sitta ett tjockt lager av till exempel vaselin som får sitta över natten i värsta fall. Man kan lägga
så har vit vaselin i tub då? Eller har
ja,
du...
ja, eller salicylsyra vaselin.
Ja.
Men det är ju tyvärr...
Och då har ni först klippt, eller? Vill man ta bort det, päls och sånt? Så att
det är lättare att få rent om man har klippt bort all päls, absolut. Ja.
Och så tvätta med typ tvål och vatten bara, eller?
Ja.
Någon bakteriedödande? Men,
alltså man kan ta laktacid. Hibiskrubb är ju alltså, så det är jättebra bakteriedödande, men det är lite för tufft för huden att använda varje dag.
Ja.
Så det gör vi ju bara...
Som en chock. Och sen laktacid, typ. Ja.
Men vad sa du? Den här acetylsalicylsyre vaselin?
Alltså, det är ju receptbelagt tyvärr. Så
Då måste veterinären skriva,
ut och kikat på hästen. Men ett tjockt lager antingen med det eller vanligt vitt vaselin. Bara så här, linda på och låt det sitta över natten och sen ge det på att tvätta och ta bort skorpor dagen efter.
Ja, du lägger på krämen och så lindar du fast det och sen så linda in det.
Om det liksom är verkligen ordentligt med mugg. När det är så hårda skorpor som man inte får bort, så de behöver tid på sig att mjuka upp sig. Och det kan ta några timmar eller en natt.
Men vad idag när ni skulle försöka ultrjuda den här hästen med tjock hud, vad hade ni på då? För då ville ni väl typ samma effekt?
Ja, precis. Det var inte en mugghäst, utan det var ju en kobbhäst som hade råkat ut för ett angrepp av lite benskabb och då fått lite förtjockad hud. Så att det mest var ute efter var att mjuka upp huden lite grann.
Ja, men det är väl typ samma som man vill göra med mugg, tänker jag.
Absolut, absolut. Men vi vilar bara på våtvarmt omslag med ljummet vatten.
Ja, och det kan man inte göra mot mugg. För det hinner torka under natten kanske.
Ja, det hinner absolut torka under natten.
Ja. Okej. Okay. Så salva som en kompress och linda, eller?
Ja, och det är ju liksom bara för att få bort de här skorven. Sen får man ju alltså så här, tyvärr man får testa sig lite fram. Receptfritt så finns det ju honungssalva man kan köpa på apoteket, alkogel som också kan vara väldigt användbart i många fall. Sen är det så att har du en mugg som man bara inte får ordning på, då kan det vara så att vi behöver man får anlita en veterinär och ta ett litet prov på vad det är för bakterier som växer, om det är någon special åtgärd man behöver göra.
Ja.
Okej, en till fråga. Liniment, arnica, ice gel. Vad är skillnaden på alla de här grejerna? Och använder du, tycker man ska använda det? Och kylera och ice vibe skydd och sånt? Eller är det bara...
Alltså, när det kommer till kyla, det som är absolut bäst är kallt vatten. Det går inte att komma ifrån.
I minst 20 minuter?
Ja.
Och när spolar benen kallt? Hur hårt ska du rida för att du tycker man ska spola benen kallt?
Alltså,
så 20 minuter per ben. Alltså, det är så tråkigt.
Ja, jag förstår
men
det.
Men de här nya isskydden,
det är en fråga som kommer. Det är följdfrågan. Ja.
Det är följdfrågan. Okay.
Jag tror inte att jag är helt insatt i de här nya isskydden.
Nej.
Ice vibes upplever jag att de inte blir tillräckligt kalla, för ska du liksom få den här kyleffekten då...
De är också så tunna och små. Ja. Det känns som att de blir varma på 5 minuter.
Ja,
typ.
Precis.
Men om man då, hur hårt ska man rida för att de ska tycka att det här krävs nedkylning?
Alltså, det är när du har fått små mikroskador i till exempel senor som man kan ha en effekt av att kyla. Om det liksom har hänt någonting som gör...
Men man bara har ridit vanligt
och
allt har gått bra, behöver inte kyla.
Och du inte liksom har en häst som har någon problematik, då tycker jag inte att man behöver...
Då behöver man hålla på. Nej.
Har man ramlat av? Hästen har skenat hem själv?
Ja, då
man tror, det kan ändå... Det här har varit ett slitsamt pass.
Idag har vi haft ett tufft hopppass. Nu ska jag kyla benen.
Ja.
Det behövs inte.
Alltså, jag kyler inte mina hästars ben regelmässigt.
Och då ice vibes löser benskydd. Det kanske finns nya bra, men de blir varm lite fort.
Ja.
Och sen liniment då?
Ja, alltså liniment, då pratar du lite arnika och så finns det ju lite värmande liniment.
Det finns något som heter ice gel och så finns det något som, det finns olika.
Den här ice gel, den tror jag mest liksom används på ben senor.
Ja.
Och lite värmande liniment i mer musklerna. Jag vet inte liksom om jag tycker att det har...
Arnika då värmande?
Ja, det är mer åt värmande hållet. Vet inte om jag tycker att det liksom ensamt har så mycket effekt, utan det är väl mer liksom att man ger sin häst lite massage och mysestund. Och det kan ju vara trevligt, men man kan ju också rykta på sin häst.
Mm, jag tror att jag... Jag tror att jag är nöjd så.
Tror du? Ja.
Måste ändå.
Ska du sluta spola vatten på benen?
Skoj. Nej, men jag vet aldrig riktigt när man tycker att man ska smörja in benen med ice gel till exempel. Kylinement, eller kyllera. Vi köpte kyllera ett tag.
Ja.
För jag såg att travhästarna hade det och då tänkte de...
Ja.
De vet vad de håller på med, tänkte jag.
Men de travar också fort.
Jag absolut vet.
De travar väldigt fort.
Vi har satt lera på Milan efter en lätt B.
Ja. Nej, men ibland tror jag så här, om man känner att idag har jag ridit mycket hårdare än vad jag brukar göra.
Mm.
Att idag har jag gjort det där lilla extra som det kan vara på gränsen idag. Då skulle jag göra det.
Mm.
Men inte annars.
Spola eller... liniment.
Alltså spola är ju bäst. Mm. Men de här tjocka, stora isskydden nu, de tycker jag är bra. För när jag tar av dem efter 20 minuter, då är de fortfarande jättekalla på insidan. Men annars är det ju som du säger, spola är bäst. Men då, det tar en evighet.
Mm.
Och det känns som att det är för sent när man har kommit till tredje benet.
Om man ska välja då 2 av 4 ben, väljer du bak eller fram då?
Fram.
Jag bara kollar.
Det är jag också.
Varje fall på hopphästarna, de brukar ha lite mer belastning på sina framben.
Mm. Alltså det är så intressant.
Vi får ta en till dig tror jag, för vi har inte hunnit med hälften
av
frågorna.
Nej, det var någon också, en lyssnare som undrade över yrket, veterinäryrket, utbildning och arbetsmöjligheter, men jag vet inte. Skulle du rekommendera det?
Det är ett ganska tufft yrke, det är en lång utbildning. Och det är absolut kul att jobba med djur, för det är många som tänker att veterinär är kul, jag vill jobba med djur. Men det är mycket mer arbete med människor och djurägare, så man måste tycka att det är kul att jobba med människor om man ska...
Det går inte att vara introvert och vara veterinär.
Går. Men det är lite lättare kanske om man tycker om att jobba med människor. Sen är ju veterinäryrket jättebrett. Man behöver inte jobba bara med hästar varför man har blivit veterinär. Det finns väldigt många andra djurslag och du kan också jobba på myndigheter. Man kan jobba inom livsmedelssäkerhet. Så det är väldigt mycket saker du kan göra som inte ens har med djur direkt att göra som veterinär. Så att det finns många dörrar som öppnas. Så man måste inte jobba bara med djur, men man måste tycka att det är kul att jobba med människor på ett eller annat sätt.
Jag tycker det är intressant. Kan vi bjuda tillbaka?
Absolut. Vi ska boka ett nytt datum här när vi ska komma tillbaka.
Tack snälla för att du kom och stod ut med alla våra frågor. Kändes det läskigt nu? Nu när vi är klara.
Det känns helt okej faktiskt.
Ja, bra. Det är i alla fall, det är inte sämst.
Nej, det är ett godkänt
betyg
för dig och mig, tycker jag.
Helt okej. Vi ses.
Det gör vi. Tack så mycket.